Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 251 av Svenska FBL-podden. Vi står inför Game Week 17 och det är tisdag den 12 december. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen. Vi ska prata veckans punkter och just denna vecka så, ja men vi kanske är tjatiga, men vi fortsätter med avstängningsläget och det är värre än någonsin. Snart har vi passerat de här första 19 gameweeksen och vi slipper den här punkten i varje vecka. Men det är högaktuellt och därför tar vi upp det även denna vecka. Vi ska prata en viss norrman som nu ryktas vara borta. Eller är borta? Ja, vi ska i alla fall prata Haaland en hel del. Vi ska även prata Chelsea. Vi gjorde det förra veckan. Men de fortsätter göra oss besvikna och ja, skadehelvetet fortsätter även där. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför Game Week 17 och vi svarar på era lyssnarfrågor. Hur är läget, Fredrik? Jag stör mig något helt otroligt på att ditt kära Liverpool ligger etta i Premier League och jag tycker inte ens att ni spelar bra fotboll.
Nej, det är något med att ligga etta och utan att liksom ha gjort det riktigt bra. Det är ju en skön känsla när man håller på laget. Sen är jag lite orolig för hybrisen som sprider sig i sektenlägret så här inför helgens kommande match. För att det luktar ju ett sånt jävla bakslag. Men jag ska inte måla fan på väggen. Jag njuter av serieledning. Det är inte varje dag man får göra det som Liverpool-supporter numera. Så att det är bara att passa på att njuta. Som sagt, man vet aldrig när man vill ner knuffad igen.
Nej, jag förstår vad du menar att du liksom tycker det är lite jobbigt med hybrisen inför helgens match. Jag kan ju bara garantera dig att det är mer jobbigt för en annan som United-supporter att invänta söndagen. Med det sagt så, jag vet inte, på något konstigt sätt känns det nästan som att vi har större poäng att ta poäng borta på Anfield än hemma på Old Trafford mot Bournemouth. Det var min känsla inför matchen i helgen och ja, nu får vi se hur det slutar på söndag. Men ja, det var tufft mot Bournemouth som United supporter. Ja, Stefan, ditt lag ligger också med där uppe i toppen och vinner sin Champions League-grupp. Det är ju en Europa-vecka här och Arsenal har redan, när vi spelar in, klarat av sin tidiga tisdagsmatch. Men ni är vidare som gruppetta redan.
Ja, men tappad serieledning är väl det som är tråkigt. Vi var ju redan klara gruppetta innan den här matchen spelades. Så vi spelade ju, och nu hade vi inte täckning på mittbackarna, men resten av elvan var ju roterad mot PSV. Men det var bra för mig att sett kryss därifrån. Jag är väl inte jättebesviken på insatsen mot Villa heller. Jag tycker vi liksom skapar tillräckligt för alla fall för med oss ett kryss i den matchen. Och Villa är bra på hemmaplan. Så ja, vi får se. Blir viktigt att komma upp på vinnarhästen igen. Och sen blir det ju stormöte då på dagen innan julafton på Anfield.
Ja. Jag är oerhört imponerande av Aston Villa som du nämnde där. 15 raka hemma segrar har de nu och har med dubbla raka vinster mot City och Arsenal. Och med en lite olika vinster, det är som du är inne på. Jag tycker att ni gör en ganska bra match mot Villa samtidigt som Villa fullständigt pulveriserar City faktiskt. Så kan man inte säga detsamma i matchen mot Arsenal, men starkt komma iväg med alla tre poängen. Och ja, men Villa är på riktigt i år.
Ja, nej, men det är de verkligen. Och kanske framförallt då på hemmaplan som du nämnde där. Där de har väldigt bra självförtroende och spelar bra fotboll.
Ja, innan vi går in i våra byggen. Fredrik, Double Game Week 20 som det har varit så mycket snack om. Vad händer där egentligen?
Ja, vad händer det på Västfronten? Inte ett nytt, eller?
Nej, det enda vi kan konstatera är väl att ja, men, ju längre tid det går, desto mer otroligt känns det. Jag räknar inte med att det blir någon Double Game Week 20. Och det pratas väl om att matchen ska pillas in där ganska så kort därefter. är gissningarna bland de som har koll på de här bitarna i 21, 22, 23 någonting. Grejen är väl att jag vet inte hur glada Brentford är över det. Det blir väl i så fall så att ja, men viktiga spelare som Vissa och Mboemo är borta på afrikanska om de pillar in dem där direkt efter Game Week 20, som ändå verkar vara en liksom lucka för att få in match.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är väl om Ivan Toney hinner komma tillbaka då.
Ja, det skulle vara det då. Om han ens är kvar i Brentford vid det laget. Så Pochettino är väl ute och pratar om det, att han ser fram emot ett januarifönster där, eftersom att Chelsea inte har värvat så mycket på senare tid. Och, de behöver ju värva en del om man kollar till hur det går för Chelsea. Ja. Ska vi kika in i våra byggen? Jag är inte så sugen egentligen. Vi får väl börja med mig. Jag är liksom sorgebarnet i podden den här veckan. 44 ynka poäng, blodröda pilar, totalt 934 poäng, en overall rank på 490 000 och backar en hel del. Och ja, men det är ju nu, jag sa det efter inför Game Week 14 gjorde jag ju dubbelbytet Son till Sterling och Watkins till Darwin. Och det slog mig ju på käften direkt första Game Week. Men så är det lite för tidigt att utvärdera det. Det kommer bli tufft att ta ikapp de här poängen som är tappade. Men nu lekte jag lite med det och bara kollade tillbaka. Och det här är, vi fick frågan för någon podd sen, vad är det största misstag ni har gjort under den här säsongen? Och alltså mitt byte Son till Sterling, när man ser tillbaka på det, är sinnessjukt uselt. Watkins till Darwin, ja men det kan jag köpa. Jag ligger minus 7 poäng på det bytet på de här tre gameweeksen som har varit. Men jag tyckte där fanns det ett case att göra så. Men att sen använda sitt andra byte, jag sa det, trött på att spela safe, som är egentligen min spelsätt. Valde att lämna Son i ett intensivt decemberschema, gå till en Sterling som inte alls är lika given sin plats, som står på 4 gula. Nu har han inte tagit det 50 gula, men han fick en rotation och sånt. Bara Son till Sterling-bytet ligger jag minus 24 poäng på 3 gameweeks. Och just det med att Son ska iväg på asiatiska mästerskapen ganska snart, jag liksom drar mig för att bara liksom ta på mig dumstruten och göra bytet liksom reversed. Så ja, det är jäkligt lurigt nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra här framåt, om jag bara ska svälja den. Gjorde Mboemo till Gordon inför den här gameweeken. Jag tror det är Mboemo borta och typ alla gubbar som folk ersatte honom med blankade ju här i den här gameweeken. Nu så är det ju något snack här under dagen idag när vi spelar in att varken Dubravka eller Gordon syntes på träningen inför Champions League. Och det är en viktig match, så att jag tror är de borta imorgon onsdag när de ska möta Milan, ja då står man där i skiten igen. Det är en ruggig jobbig tid jag är inne i nu i FPL, även om jag leder skapligt bekvämt före er två, så tar ni kapp på mig nu vecka efter vecka. Fredrik, du hade ju inte heller någon kanonomgång. Du tog 3 poäng mer än mig, 47 poäng. Men som sagt, 3 poäng mer. Du ligger bara 30 poäng bakom nu, 904 poäng. Overall rank på 1,2 miljoner ungefär. Ganska gråa pilar tror jag det blev för dig. Du behöver väl backa väl lite. Unna dig ett målvaktsbyte. Nöjd med det eller?
Ja, fan. plockar ut Turner, sätter in Sanchez. Sanchez går och skadar sig. Men det är också så här lurigt nu, apropå lurigt läge. Både Areola och Sanchez verkar ju ändå vara liksom ganska nära att spela. Så att,
Men inte nog med att Sanchez är skadad. Turner hittar tillbaka mellan stolparna
för, ja, det är också för Forrest. Ja. Just målvaktssituationen nu är ju lite av ett skämt. Så, men där är fan bara bra sugen på liksom var kvar med Sanchez och Areola och hoppas att någon av dem är helt i helgen. Vi får se om jag har dem bollsen.
Ja, vi får väl se det där. Stefan, du däremot, du var ju på väg mot typ omgångspris i Glennligan där när Spurs nolla fortsatt var hel. Men får nöja dig med ynka 79 poäng, stackare där. Och tar ett rejält hopp i ranken, men det behöver du, för du ligger fortsatt sist. Totalt 803 poäng och en overall rank på 2 miljoner ungefär.
Ja, nej, det är svårt att vinna det där Gameweek-priset har vi konstaterat här i podden. Men det var ju faktiskt så att det där onödiga jävla målet som Newcastle ska pilla in på stopptid hindrade mig från att vinna omgångspriset. Men det är svårt att vara missnöjd när man har 79 poäng den här Gameweeken. Så det tar jag alla dagar i veckan.
Du gjorde också en boja mot Gordon. Du var ute och krökade på helgen, missade och kollade vart din vicebindel satt. Åh nej, den sitter på Son, skrevs det i gruppen. Kanske inte ens har någon kapten den här gameweeken. Och så går Son och tar mest poäng av alla.
Ja, nej, det var ju såklart skönt. Men det var jäkligt nervöst fram till man såg startuppställningen där. Sen gör han ju två snabba ass och då satt man ju bara och tänkte så här, men fan, klart han kan pilla in en balja här i andra. Det håller jag för troligt. Och det blev ju en straff till slut där. Så det var ju guld. Annars hade det varit jobbigt läge.
Ja, det är roligt hur du kan gå från att först vara helt knäckt över att kanske inte ha någon kapten till att vara jäkligt styv i korken och dryg i messengertrådar kopplat till din poängskörd. Ja, så kan det vara. Stefan, du har redan tryckt av ditt byte. Jag pratade om det att ha lite is i magen här i Europavecka och sådär, men här körs det på.
Ja, hålet har fått lämna. Han lämnas nedgungan i 3 veckor nu. Kommer tillbaka till Game Week 20. Och Watkins har kommit in. Jag har egentligen inte så många spelare som jag tror kommer spela i Europa-spelet alls. Utan jag var inne på att jag tror Saka och Salah till exempel får vilan.
Dubravka får vilan.
Ja, Dubravka. Ja, men då får ju bänken jobba då. Jag har ju 15 spelande spelare. Så att Watkins vill jag in till den här gameweekend. Vi får se om man kan leverera något. Jag tycker Brentford ser ganska dålig ut just nu. Han kommer ju vara straffskytt i den matchen i och med att Douglas Luiz är skadad. Och sen efter det så har han guldmatcher enligt mig. Så jag tror att det är en spelare som jag vill sitta med resten av säsongen här. Eller i alla fall som det känns just nu.
Jag skulle inte ta gift på att han är straffskytt. Thielemans skulle mycket väl kunna ta dem nu när Luiz är borta. Men absolut, det finns en shout på att han eventuellt tar straffarna. Här. Fredrik, du har inte tryckt av något byte eller?
Nej, jag har inte gjort det. Jag satt ju och fipplade med ett -4 här igår måndag kväll. Och visste att jag skulle bli utprisad ifrån det. Så det var liksom now or never. Men jag hade inte tillräckligt mycket Jones för att trycka av det. Inte med liksom, för då hade vi inte fått några indikationer på Haaland eller två flaggade målvakter. Och det var en -4 som inte innefattade varken målvakter eller Haaland. Och lite sådär knee jerk byten när jag liksom ser på det lite mer nyktert så. Så att, det känns ändå skönt, även om det var spelare som jag gillar, så att plocka en skadad Mbeumo, det kommer ju hända, men att också skicka Darwin Núñez för att plocka in Son och Raúl Jiménez för en -4, det hade kunnat varit det dummaste jag kunde göra. Det kan också vara ett genidrag, det vet vi inte. Det kanske vi får reda på till helgen, men jag gjorde det inte och nu är jag 0-2 eller 0-3 ifrån att kunna göra det. Så att nu får det väl kanske bli ett rakt Mbeumo-byte, men det finns ju lite olika mittfältare att välja på där, helt klart.
Ja, nej, jag för egen del så liksom vacklar jag fram och tillbaka med vad jag ska göra. Satt och lekte med att göra Haaland till Watkins som Stefan redan tryckte av. Och sen tar en minus 4. Gör ett litet Stefan-byte. Jag känner att jag ligger lite efter nu i mina spelare. Jag skulle vilja få in Porro och förstärka backlinjen. Göra i så fall Guay till Porro för en minus 4. Ett annat alternativ jag kollar på, jag har ju typ 5,0 i banken, det är att göra Archer till Watkins den här gameweeken. För att liksom slippa offra byte på Haaland, även om det skulle vara så att han kanske är borta. Men då bränner jag ju liksom de pengar jag har, eller mycket av pengarna. Har också börjat liksom fingra på det otänkbara med dumstruten och plocka in Son igen. Jag skulle kunna göra exempelvis en Gordon om han är out till en Son, så blir det liksom något mellanting. Känns tråkigt när man tog in Gordon förra veckan. Det kanske inte var det mest genomtänkta bytet, Eboe mot Gordon så här i efterhand. Men ja, det är lätt att vara efterklok. Jag vet inte, det känns konstigt att göra Sterling hemma mot Sheffield United till Son. Men Gordon till Son, ja, kanske. Frågan är lite hur jag tänker med Haaland. Det kom ju uttalande från Pepper att han skulle vara tillbaka på torsdag och de skulle göra någon utvärdering. Min känsla är ju att han inte kommer spela i helgen mot Palace. Och sen är han bort Game Week 18 då är det blank. Får se om man spelar nere liksom i VM för klubblag. Och sen kommer jag tillbaka till 19. Vi ska prata Haaland mer sen. Men jag tror jag får nog bara avvakta. Bytena kommer ske på fredag. Och exakt vad man väljer att göra då beror på många saker. Men jag utesluter inte minuspoäng. Jag tror att men folk står med mycket problem här i skador och avstängningar till höger och vänster, och lite beroende på hur ens lag ser ut så tror jag att det kommer tas en del minuspoäng från nu fram till nyår här i ganska många lag. Och alltså, jag tror till exempel det jag var inne på, om jag skulle göra Haaland till Watkins och gå in till Porro för minus 4, tror jag inte att de minus 4 egentligen betalar av sig den här gameweeken. Men det sätter mig i ett bättre läge här framåt och kanske gör att jag slipper de minus 4 veckan efter eller veckan efter det. Så att ja, det kommer bli minuspoäng. Frågan om det blir den här gameweeken eller om det blir någon gameweek fram här, tror jag. Vi ska nämna det. Musikhjälpen drog igång här igår måndag. Och ingen ska behöva dö av hunger är årets tema. Ganska enkelt att ställa sig bakom, känner vi. Och precis som förra året så är vi med en bussa. Vi nämnde det i förra veckans podd. Svenska FBL-podden Bussan. Ni kan hitta länk till det på Facebook-sida. Gå in där för varje 50 kronor. Ni skänker den med. Och med en lott till en lott vi drar nästa vecka om att få hänga med till England och London i maj när vi drar dit på poddresan för att se Crystal Palace Manchester United 3-6 maj. Så ja, var med, gör en bra sak tillsammans med oss och ja, ha lite flyt och häng med till England och kolla fotboll. Jag vet att ni är många som redan har skänkt, men vi hoppas att vi ska kunna jobba upp lite mer pengar i vår bussa. Och sen gör vi en dragning i nästa vecka helt enkelt. Bussan stänger på söndag, så man måste in innan dess och skänka. Som sagt, 50 kronor för en lott, men det finns ingen begränsning där. Och skänker ni 100 så har ni rätt till 2 lotter och så vidare och så vidare. Fredrik, det slår vi ett rejält slag för.
Ja, men verkligen. Och sen så, för att kunna vara med i dragningen ska vi säga, då vill vi också att man tar en screenshot på donationen och så mejlar man den till oss på svenskafpl@gmail.com eller skickar den via sociala medier, så kan vi lägga in det i vårt manuella system, så ska vi dra en lott under nästa vecka. Så det är jättekul att det är sånt stort engagemang. Man har ju poddmailen, telefonen, det plingar fint här. Det är nästan lite som att ha en liksom, huset ute i försäljning, en budgivning, och man får liksom ett bud varje gång. Man blir lite glad varje gång det plingar i att man ser att det är från poddmailen. Så att, det är jätteroligt, och som sagt, det är en bra sak, så att det no-brainer att gå in och för 50 spänn bara vara med i lottdragningen. Det är ju värt, det tror jag alla tycker.
Mm. Vinner ni ingen plats på resan kan ni såklart gå in och köpa er plats. Det trillar in bokningar och jag tror man får se till att snabba på sig om man vill hänga med. Det är begränsade platser. Vi har låst det till 30 platser på resan och det är 20 bokade hittills, tror jag, sist jag fick en uppdatering från grabbarna borta på Olka Sportresor. Så in och kika på det. Det är en resa som brukar vara jäkligt kul och det finns ingenting som säger att det inte skulle vara lika kul i år, förutom att det är United som spelar. Mm. Men det kan vara kul beroende på vad man har för lagtillhörighet. Stort tack till våra partners då, Olka Sportresor som vi gör den här poddresan tillsammans med, netshirt.se, Unisport Store, Superclub, Glenn Sportsbar och grabbarna borta på reducering.se. Ska även nämna det, Nakata.se släppte en kollektion. Fredrik, har du varit inne och spanat in den? Tror du släpptes idag?
Nej, ni spanat in. Jag har redan tryckt hem Trent-tishan. Det var det första jag gjorde. Så jag utgår från att Olof packade ordning min order i detta nu som vi spelar in här. Han står och kvällsjobbar och bara packar den där Trent-tishan. För den åkte ner i vår korgen på en gång. Såklart också då att vi gör lite extra shout för koden FPL15 för alla nya kunder. Så har du 15% rabatt på den. Så det är bara liksom in. Ja, det är ju beroende på vilket lag man håller på. Jag gissar att ni kanske spanar på lite andra t-shirts i den här kollektionen. Men för mig är det ju givet att Trent t-shirten åker ner i våra korgen.
Ja, det finns för Arsenal-supportrar finns det en tisha med Saka, Spurs, Son och sen vi stackars United-supportrar. Jag tror Olof konstaterade att timing kanske inte är optimal med Rashford när han står och pekar den här målgesten. Vi har inte sett det på ett tag, men han pekar upp mot tinningen. Det är en fin tisha, den skulle väl släppts för ett år sedan ungefär, Olof. Där får du lite backning. Men vi hoppas väl att i och med den här tröjan Rashford ska hitta tillbaka till sitt gamla jag. Han är ju avstängd här i den avgörande Champions League-matchen mot Bayern München efter den här utvisningen som blev mot Köpenhamn. Men vi räknar med att det inte blir så mycket mer Europaspel för United här framåt. Dessutom är han väl utanför liksom laget just nu, första laget har varit i alla fall. Nu släpper vi Rashford, han vill jag inte prata om. Jag är så oerhört trött. Veckans punkter. Och jag pratade om det tidigare. Avstängningsläget blir ju liksom någon form av stående punkt. Men det är ju först efter 19 spelade omgångar som avstängningshotet ökar. Och ja, jag vet inte. Stefan, har du koll på hur många spelare som står på 4 gula just nu?
Nej, inte exakt hur många. Men det är ju en del. Vad kan det vara? 8-10 stycken?
31 stycken av 4 gula just nu. Vi ska inte gå igenom allihopa. Det är 10 stycken som är avstängda den här gameweeken för 5 gula. Och flera som faktiskt är ganska, ganska intressanta. Om vi börjar med de som missar gameweek 17 till helgen, så har vi en Kieran Trippier till exempel som sitter i en del byggen. Charlie Taylor som också finns i en del byggen. Så kanske inte hela världen och förstör för folk, men lite beroende på hur många andra spelare man har problem på, skador och avstängningar, så kan det ställa till det. Vi nämnde väl Douglas Luiz i Aston Villa som är borta. Vi har en Bruno Fernandes som borde geniförklaras när han tar 50 gula för snack för att slippa åka till Anfield på söndag. Luca Digne i Aston Villa, Braithwaite i Everton, Ayew, Gana Gay, Nakamba, Robinson, alla de missar Gameweek 17 på grund av gula kort. Och som sagt, vi ska inte gå igenom alla som står på 4 gula, men vi har en hel del intressanta spelare att följa. Palmer, Sterling, som båda finns i mitt bygge till exempel. Vi har en Lascelles, en Udogi, en Wang, Matty Cash, Louis Dunk, Senesi i Bournemouth som folk har börjat snacka upp här nu FBL-mässigt efter två riktiga holes här FBL-mässigt. Ait Nouri i Wolves, Caboret, Romero, Havertz. Ja, det är några i alla fall. Innan man gör byten så ska man väl i alla fall in och kolla lite hur det ser ut, så man inte blir överraskad. Jag tycker inte att man helt ska hålla sig ifrån spelare som står på fyra gula, men man ska i alla fall vara medveten att de man plockar in i så fall, ja, men har en viss risk att liksom missa Game Week 18 eller Game Week 19 om det är så att det plockas några kort.
Det är väl extra jobbigt här, tänker jag, eftersom det är Game Week 18 nästa och det är rent tight med gubbar inför den, så vill man ju verkligen inte byta in någon som riskerar att bli avstängd till nästa.
Ja, sen frågan är hur tight är det med Game Week 18 längre? Nu, det var ju många som liksom satt med en Boemo och han har folk bytt ut nu på grund av skada, Haaland out. Det är inte så att det är supermånga sitter liksom upptripplade i City eller Brentford. Så att det kanske är sådär att vi räknade på det tidigare som att det kanske skulle vara ett större problem. Dessutom nu när det inte ser ut att bli någon dubbel i Game Week 20, finns det ingen riktig anledning att liksom trycka in sitt tillgångar heller, för att vara förberedda för den potentiella dubbeln. Så att jag ser inte riktigt problemet längre med Game Week 18 på samma sätt.
Nej, det är klart att det har blivit enklare senaste veckorna. Men jag kollar till exempel för egen del som en Archer som de har borta Villa i 18, hemma Luton i 19. Jag kan säga vilken match jag hellre spelar Archer i utav de två.
Ja, absolut. Så är det. Ja, vi behöver inte stanna upp mer vid avstängningsläget. Däremot kan vi snabbt glida över då till Haaland. Och som sagt, min känsla är att han kommer vara out till Game Week 18. Och ja, med att han var borta här i 17, det är bara liksom ger en extra eftertryck på det jag sa i förra podden, att lägg tid och fokusera på vart ni sätter vicebinden. Gör inte som Stefan och förlita er på tur, att oj, satt den på som, för det, om vi ska vara ärliga, Stefan, det hade den inte gjort om du hade varit medveten där.
Nej, den hade suttit på Sala. Å andra sidan så trodde jag ju på Spurs rätt hårt i just den matchen mot Newcastle. Men det är klart att det blev bra utdelning och han var ju gulflaggad. Så det var väl, fanns ju också en risk att han skulle missa. Så den hade ju absolut inte suttit där.
Jag vill väl skicka med det lite, om man nu väljer att gå den väg som du redan har gått, Stefan, att skicka ut Haaland. Att man har någon plan på hur man ska få in honom igen, alltså hur mycket man sprider ut pengar och sånt där. Det är ju Crystal Palace nu i 17, blank i 18. Det är Everton borta i 19 och sen så är det Sheffield United hemma i Game Week 20. Det var väl då du pratade om att kliva tillbaka på honom. Och antingen, som sagt, kan man ju göra det genom att spara på lite pengar. Alternativt så börjar vi ju då närma oss AFCON och asiatiska mästerskapen. Nu förväntar vi väl oss att Salah och Son spelar Game Week 20, men att de inte spelar Game Week 21. Och då kan det ju vara ett sätt att liksom få loss pengar där, att man ska skifta Salah och sen plocka in Haaland istället en vecka innan Salah försvinner. Och det är såklart görbart, då ska man ha en plan för det. Blir det minuspoäng eller har man två fria, för att det går ju inte att göra en mittfältare till en forward i ett byte. Så att det är väl någonting man får ha med sig. Jag skulle säga att det är ändå görbart. Även om Haaland skulle vara tillbaka till Game Week 19 borta mot Everton. Att liksom gå utan hand den Game Weeken. Sen är det väl alltid en risk. Men det känns som att Salah är det bättre kaptensval till Game Week 19. När jag kikar på det i alla fall. Dessutom så har Liverpool Newcastle Game Week 20, beroende på hur man värderar den matchen, och om man liksom kan tänka sig att gå utan Salah i en sån match. Är det du kikar på, Stefan, att inte hålla på och kolla på och ha kvar pengarna utan att få loss pengarna från Salah?
Ja, nej, men det är så jag kollar på det, att det kommer bli Salahs sista match i Game Week 20 och jag kommer plocka honom en Game Week tidigare. Jag tycker inte liksom Newcastle-matchen är kanon. Visst, Salah kan säkert göra det bra på Anfield, men ja, Haaland in som kapten direkt om han är frisk känns liksom givet, och det gör, tycker jag, att jag får en mycket bättre väg här game week 17, 18, 19 än vad jag hade fått i annat fall. Och ja, men får in en Watkins som jag har saknat och liksom bara hållit tummarna för att han inte ska gå bananas när jag inte ägt honom här på slutet. Så att det är väl lite så jag ser på det.
Rimligt. Fredrik, hur resonerar du på kring Haaland där? Du väntar ju precis som mig på en uppdatering, men jag vet inte, förväntar du dig att Pep ska tala ut och lägga alla korten på bordet här inför helgens matcher?
Ja, lägger han korten på bordet då är det fel sida upp så att säga. Alltså det kommer inte avslöja någonting ändå. Men jag tror att jag ändå ganska kraftigt överväger mot att hålla Haaland. Jag förstår själva liksom upplägget med att plocka ut honom, använda pengarna och sen göra switchen liksom med Salah en vecka tidigare. Det i sig tycker jag inte är något konstigt alls. Det är väl mer det att man schemalägger byterna, och får vi en liten sån här shit show med skador och avstängningar igen, då kan det bli ganska dyrt. För då kan det vara mycket andra flaggor som måste, liksom bränder som måste släckas. Så att jag kommer, i alla fall känslan är att jag kommer att försöka övervintra Haaland här. Sen om han missar Pärlas, då är det väl så. Och sen är det blanken, förhoppningsvis då är han tillbaka efter blanken. Att då liksom sitta på honom direkt på 19. Förhoppningsvis kan det ge någon edge mot de som har skickat honom, men... Ja, det känns ju inte superbra i magen, det kan jag inte säga. Men jag kan gissa att det inte känns superbra att sälja honom heller. Så att vi lever ju liksom i ovissheten, och då är det ju inget som känns bra.
Det är ju en stressfraktur som du har talats om, och det finns ju inga garantier att han är tillbaka för VM för klubblag eller att han är tillbaka till Game Week 19 heller. Så att det ska vi ändå skicka med. Jag tror Pep var ute och sa det liksom upprepade gånger, att de tar det liksom dag för dag, vecka för vecka, och får se när han är redo. Så att det är lurigt det där. Jag tror, precis som du är inne på Fredrik, att det finns inget korrekt svar här vad man bör göra, utan det är ganska lagberoende hur ens lag ser ut. Har man massa andra bränder redan nu, och som sagt det kan komma fler bränder, ja, men då kanske det inte är så dumt att ändå bara liksom sitta kvar med honom. Och liksom, för jag tror alla som byter ut honom kommer vilja byta in honom senast i Game Week 20, om det inte är så att han liksom är definitivt out även då. Och det, just nu är det väl inget som tyder på det. Vad vi vet. Så att då ska han bytas ut i ett byte, han ska bytas in i ett byte till. Det är klart, sitter du med liksom ett bra bygge redan nu utan speciellt mycket bränder, där du har två fria byten, ja, men då hade jag definitivt gjort offrat ett byte på det nu. Har man däremot jättemånga andra spelare som är out en längre tid som vi känner till, ja, men då kanske det är där man agerar, och att man liksom spar potentiella minuspoäng som kommer behöva dras. Även om det känns surt att sätta 14 miljoner på banken. Och visst, han kommer sjunka i värde nu när folk plockar ut honom. Men övervintrar man honom och inte säljer honom i nästa vecka, så det värdet som han tappar, ja, han ska ju plockas in sen igen. Ja, men då stiger han väl upp. Jag tror inte att Haaland kommer sjunka till liksom från 14 till 13,5. Utan han kanske sjunker 0,1, max 0,2. Och sen stiger han väl ungefär samma sen när folk plockar in honom igen. Han kommer heller inte sticka iväg i pris på något sätt. Så att, allting är görbart. Vi har fått en del lyssnarfrågor från Anders Rubin, Joakim Sjöberg, som liksom undrar lite kring strategier. Och, det är kanske tråkigt svar, men det är väldigt lagberoende. Jag tror att det är gångbart, både det du pratar om Fredrik, att bara övervintra honom, och även gångbart för andra att plocka ut honom. Och jag vet inte var jag kommer landa i det. Jag vill ha så mycket information som möjligt, och även om jag inte förväntar mig att få jättemycket information om Haaland, så kanske jag får lite mer info om andra spelare i mitt bygge till nu på fredag. Kanske de här Newcastle-gubbarna i Gordon och Dubravka. Och då kanske det är så att jag prioriterar andra byten och låter Haaland vara kvar. Nu är jag i en sån speciell situation där jag sitter med 5,0 på banken. Så för mig kan ju jag ändå gå till en gubbe som Watkins från en spelare som Archer och liksom övervintra Haaland. Ja, men då kanske det är ett alternativ. Spar jag ett byte där. Men Ja, det finns inget riktigt rätt svar. Stefan, håller du med om det? Att för vissa så kanske det bara är liksom ett bra läge att sitta kvar med honom ändå.
Ja, alltså det är lite av en chansning tycker jag personligen som har bytt ut honom. Jag hoppas ju såklart att han ska vara borta mot Palace, och då räknar jag ju med att liksom en Watkins med två extra matcher ska kunna känna igen eventuellt minus fyra som jag kanske måste dra om jag får problem längre fram. Sen har jag, alltså just nu, ja, Gordon är väl eventuellt lite tveksam då, men annars offensivt sett så är jag jäkligt nöjd med bygget. Och ja, men det är fortsatt min backlinje som jag försöker pilla med och få ordning på. Men där är det ändå så pass svårt att hitta rätt gubbar ändå kan jag tycka. Och det finns inga liksom givna spelare att ha i backlinjen tycker inte jag.
Nej, absolut. Går vi vidare till sista punkten. Vi pratade Chelsea förra veckan. Vi måste väl gå dit igen. Vad är det nu? 39 poäng på 39 spelade matcher under kalenderåret 2023. Spenderat miljarders miljarder, och nu pratar Pochettino om januarifönstret. Det är Sanchez som är skadad, men kanske oavsett om han är skadad eller inte, kolla på en målvakt. Det pratas om anfallare, Osimhen, Tony. Ska vi göra någon rest in peace urna till Reece James också? Vi rekade honom alla tre förra veckan. Är det sista gången vi ser Reece James i en rek i svenska FPL-podden, Stefan?
Ja, skulle faktiskt kunna vara så. Nej, det känns ju som att han är ju liksom, det är något kroniskt problem med hans baksidor där. Det bästa för hans del skulle väl vara om han liksom kör någon form av operation och är borta, ja, inte vet jag, ett år eller vad fan det är, och försöker komma tillbaka efter det. Men det känns ju som att han håller inte för att spela elitfotboll. Hans kropp gör inte det.
Det är väl fördelen med att spela så att det kanske inte blir elitfotboll. Vi får se om de åker ur i år. Så illa ska det väl inte vara. Men jag läste senast idag här att det pratas om att Reece James nu blir borta kanske minst 3 månader. Om det stämmer så, ja, alltså, synd om Karn såklart. Det finns en jäkla fotbollsspelare där i. Men det är som du säger, ja, man lockas gång efter gång mot honom, för man vet vad det finns för fotbollsspelare där, men man vet också vad det är för jävla liksom glasgubbe. Jag vill tro att det är en spelare jag liksom, ja, men inte känner mig trygg att gå till och lockas mot, varken senare den här säsongen om man kommer tillbaka eller framtida säsongen. Vi får väl se. I senaste matchen så kliver ju Sanchez avskadad, Reece James skriver avskadad, även Kukureya utskadad. Vi har pratat om Chelseas oerhört fina spelschema, men du var inne på det även förra veckan, Fredrik, när vi pratade om det, att ja, men det här Chelsea är ett lag som vi verkligen behöver kolla och trippla upp på. Och jag antar att du kanske inte är liksom mer sugen den här veckan att kolla på upptripplingen.
Nej, det kan jag väl inte säga. Som sagt, det är väl ett mittengäng. Det är uppenbarligen det om man kollar på tabellen och sätter insatserna. Så är lite det känslan också. Sen vet man ju att det finns en jäkla höjd i väldigt många av de där individuella fotbollsspelarna. Men de får inte till det, de får inte ihop det. Och nu har de ju riktigt helvete med skador. Och alltså, lek med tanken att både Palmer och Sterling drar ett gult här nu. Då vet jag inte vad de ska ställa upp med i Game Week 18 faktiskt. Då är det inte många spelare kvar i A-truppen som kommer vara tillgängliga. Så att, nej, det är ju det är nog tur för dem att de inte har någon Europaspel, utan att de kan liksom bara foka på ligan. Men det kommer inte vara någon superstark bänk de kommer mönstra till helgen, det kan man väl säga. Men å andra sidan så det är ett fint spelschema, och alltså, vi sitter nu och nästan hånar dem så här, men alltså, låt säga att de skulle ta 3 vinster i rad här, och med Sheffield United hemma, Le Palace hemma och så däremellan Wolves borta, då kommer vi sitta och dregla, och det är ju så ombytligt, och det räcker att liksom ett hattrick från Sterling och 3 hållna nollor på någon av mittbackarna. Kanske att antingen om en Kunku kommer tillbaka här eller om Nicholas Jackson Eller Brocha kanske fick starta senast, om han skulle få det att lossna rejält, 4,9. Det finns ju potential. Och jag vet inte om det är halmstrån att greppa efter. Jag är ju inte den som kommer att greppa spelet mycket. Men vi håller väl koll på laget. Men nej, som du är inne på, jag står nog fast vid min analys att det här mittengänget känns inte überaktuellt att liksom bara mosa in spelare, utan man får cherrypicka lite helt enkelt.
Ja, det känns lite som tidigare under säsongen när man satt där upp till dubblar med United mittfältare, nu när jag sitter med Sterling och Palmer i Chelsea nu här, och ja, men precis som då när United hade fint spelschema, sitter man där att ja, men det tar emot att ändå liksom plocka ut dem, liksom, för vad händer då? Vi har fått en lyssnarfråga från Patrik Antonsson, vad gör man med Sterling? Och Stefan, jag vet inte, men jag känner liksom att jag inte riktigt kan plocka ut dem. På något sätt hoppas jag nästan att han ska dra sitt femte kula här i Game Week 17, var borta i 18, och att jag då liksom får anledning att plocka ut honom. Men ja, jag har svårt att liksom plocka ut honom med det här schemat, och nu har jag gått den vägen, nu får jag sitta där och fortsätta liksom förlora poäng på dig och andra människor.
Ja, nej, men det går inte att byta ut när han har Sheffield hemma nästa match, så den måste man ge honom. Sen, som du är inne på, det hade väl nästan varit skönt om man drog det gula i den matchen, så är det problemet löst sen, för då får man ju en klar anledning till att byta ut honom. Men nej, jag förstår väl mer att man sitter kvar med de man har köpt in än att faktiskt gå och liksom lägga något mer ägg i korgen. För jag håller mig långt borta från Chelsea-tillgångar utöver Palmer, som jag fortfarande tycker är liksom ett väldigt bra budgetalternativ här.
Mm. Yes. Vi ska gå till veckans rekommendationer, se om vi har några källstillgångar som ska rekas trots allt. Och om vi börjar i försvarsrekarna då, så sa jag det, vi rekade alla tre Reece James förra veckan. Och han ska väl i alla fall plockas bort, han har gjort det av mig. Om jag börjar med mina rekar, jag hade Charlie Taylor, Pedro Porro och Reece James. Taylor tog sitt femte gula, i avstängd nu inför Game Week 18. Vilket gör att man såklart inte kan ha kvar honom i en rek. Och Reece James är också borttagen. Sen är det svårt att veta vart man ska gå. Jag tycker, alltså Pedro Porro är så långt före alla andra försvarare. Om man ska göra ett försvarsbyte och inte ha Porro, så är det liksom den självklara vägen att gå, skulle jag vilja säga. Men därefter får man börja leta. Och när jag letar, ja, men då hittar jag en Pau Torres i Aston Villa. Aston Villas schema som vänder här. De är oerhört hemma starka, men har ju även visat att de numera på bortaplan också kan skrapa ihop resultat. Och ja, men i brist på annat tycker jag att Pau Torres är en spelare att nämna. Och sen, ni får skratta hur mycket ni vill. Jag vet att du, Stefan, hade med han som rek förra veckan och sa att du inte ska reka någon Chelsea-gubbe. Men jag har med Colwill. Och ja, det är inte för att jag tycker han är svinbra, utan det är snarare för att det saknas så mycket andra alternativ. Och jag vill tro att Chelsea ändå kan hålla någon nolla med det här spelschemat. Tror jag att de kommer hålla nolla efter nolla efter nolla? Tror jag att det är värt att ta -4 för att trycka in Colwill? Nej. Men om man liksom tvingas göra byten, man kanske redan sitter med Porro och kanske liksom en villa försvarare. Ja, Colwill skulle kunna vara tredje valt där, men det är en ganska liksom kall rek från mitt håll. Porro jättevarm, så att det är liksom en sjunkande skala där. Porro, Torres, Colwill i den ordningen skulle jag vilja säga. Stefan, jag lämnar med varm hand över till dig. Som sagt, du hade rekar på dubbelt Chelsea här förra veckan i Colwill och James tillsammans med Porro. Jag gissar att Porro är kvar.
Ja, nej, men Porro är kvar. Han är ju, som du var inne på, bäst av alla just nu. Sen, ja, men lite med tanke på Haalands liksom, frågetecken här, så tycker jag att det öppnas upp en möjlighet för att göra den här switchen nu med. Ja, men man kommer gå ifrån både Salah och Son, frågan är bara när. Och då kommer man få mer pengar över på andra ställen. Och därför har jag plockat in Trent i reken. Och jag är mycket väl medveten om att liksom, de allra bästa matcherna har varit. Men han visar ju upp liksom i helgen till exempel att han kan ju ta bonuspoäng när han varken håller nollan eller gör någon offensiv return. Och ja, men som Fredan var inne på i förra podden, Liverpool på Anfield är favoriter i de här matcherna som de har nu mot topplag. Och det kan bli till knäppta matcher och liknande. Så att, ja, jag tror fortsatt att Trent kan, ja, men fortsätta leverera poäng. Och det finns säkert någon liksom, högskår inblandad i det. Men ticka på liksom. Och jag hittar inte så mycket annat i backlinjen. Och sen får man liksom leta med ljus och lykta. Jag har landat på Livramento som min sista rek. Med tanke på att ja, men Trippier blev avstängd nu här. Och Newcastle har tre fina matcher. Livramento kommer troligtvis spela högerback i den första utav dem. Och sen ha två till bra matcher. Så ja, men tycker jag ändå att det är bra värde för 4,3.
Fredrik, du hade samma rekar som mig förra veckan, Taylor, Porro och James.
Jag plockar lite från båda era rekar och summerar dem väl med att Porro såklart är given kvar. Pau Torres tycker jag också, som du var inne på Alex, där, har ju ändå tagit kliv. Han stod ju så jäkla skakig ut när han kom där i början. Man tänkte, vad är det här? Liksom, det här var inte den spelaren som varken Emery eller vi såg i Spanien. Men han har ju klivit in, blivit allt bättre och också ett ganska bra hot på offensiva fasta tycker jag, med bra huvudspel. Så att Pau Torres får också ta plats bredvid Porro. Och sen så har jag precis som Stefan valt att plocka in Trent Alexander-Arnold. Just som en differential med bra höjd. Och som sagt, det är kanske inte den första spelaren jag skulle byta in så. Men för den som vill sticka ut nu när pengarna kommer att finnas tillgängliga, så tycker jag att det kan vara en rolig lek i brist på andra försvarare. Så att Pedro Porro, Pau Torres, Trent Alexander-Arnold.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes, går vi vidare på mittfältet då. Fredrik, så hade du Palmer, Wang och Gordon.
Här ska vi skoja till det lite, tänkte jag säga. Det ska vi inte alls göra. Vi ska göra det lite mer intressant. Palmer, trots fyra gula, tycker jag får vara kvar. Och trots att Chelsea är Chelsea. Även om han är avstängd matchen, men det kan man övervintra honom på bänken. Jag tror att han kan vara en sån här season keeper. Sett till vad han kostar så är det liksom en no-brainer att fylla ut mittfältet med. Och han är väldigt bra när straffskytt. Cole Palmer ska ingenstans. Däremot så får Wang flytta på sig. Och Gordon då med lite osäkerhet kring om han faktiskt, hans status där, annars är i matcherna fina. Båda får göra plats. Och nu kommer det två riktiga jävla långskott alltså. Nu snackar vi Anders Svensson på volley. Det som han gjorde om i Sportspegeln, kommer ni ihåg det? De bad honom göra om det och slog in en hörna. Så drog han till den upp i krysset direkt.
Skålsmålet menar du?
Ja, just det. Den som vet. Palmer, han får sällskap av Richarlison. Ja, smart. Han jävla långskottet, inte Son utan Richarlison, som ju fick komma in här efter att ha varit skadad länge, så här får komma in, få spela out of position 9, och jag tror att han kommer få spela en hel del nu. Fina matcher på ett Spurs och som ser riktigt frejdiga ut offensivt, och ja, men jag tror att det skulle faktiskt till och med kunna vara en så sneaky byte för mig, att när jag som sista av alla ska plocka ut en Boemo, att dra en chansning på en Richarlison. Han är ju ingen favoritspelare liksom generellt. Avsky människan. Det är liksom på Bernardo Silva nivå. Men jag kan överseende med det om han levererar poäng till The Anfielders. Så att för 6,6 miljoner, 1,4% TSP, Richarlison kommer in. Och ytterligare ett långskott. Kudos i West Ham. har ju sett riktigt fin ut och levererat bra med, ja, med poäng här. Visserligen om blank nu senast, men sett fin ut i spelet. Och visst, spelschemat kanske inte är liksom mumma när man tittar på det spontant, men samtidigt så vet jag inte liksom, alltså Brighton hemma är ju inte en dålig match. United hemma, är det verkligen en sån dålig match? Nej, jag tycker inte det. Kudos känns som en sån här riktigt spännande outsider för den som känner att jag måste jaga kapp. Jag kan inte bara gå på template-laget. Måste försöka hitta, ja, men någon form av spelare som sticker ut. TSP på 3,8%. Så att Palmer, Richarlison, kudos.
Hur är det, Fredrik? Kudos en från Ghana eller?
Det är, nu sätter du mig på pottkanten, men det skulle väl kunna stämma. Jag tar inte gift på det.
Jag tänker om det är en sån här gubbe som man har i någon vecka och sen sitter man där och ska ha trippelbyte och göra på Son, Salah och Kudos som alla ska försvinna iväg på mästerskap och sådär. Att det kan vara något att väga in om man väljer att gå den vägen. Jag är inte helt säker, men jag tror att han är från Ghana.
Han är från Ghana.
Bra. Stefan, det är väl lika bra att gå direkt till dig, för du hade exakt samma rekar som Fredrik förra veckan på mittfältet i Palmer, Gordon, Wang.
Ja, men då kan jag ju lite bättre rekar på mittfältet nu, för att de är ungefär exakt likadana. Fast det är, jag rekar ingen kudos, utan jag rekar då Jared Bowen som inte kommer försvinna iväg istället för kudos. Men sen är jag inne på Richarlison också. Det är mycket på grund av att vi har lite osäkerhet här med Gordon just nu. Annars tycker jag att Gordon ändå trumfar Richarlison. Men Fredan var ju inne på det där mycket. Det var intressant att direkt när han var liksom tillbaka så fick han starta som striker. Och det tänker jag är att Ange, ja, men förbereder honom lite här. För Son kommer försvinna. Det vet vi redan. Och då kommer Richarlison spela där. Så att jag tänker lite att det berodde på det. Sen kanske berodde lite extra på att Ange hade sett att den här Trippier, han kanske inte är i hög form just nu. Så vi sätter vår liksom svåraste gubbe mot honom. Och det följer rätt väl ut det också. Men jag tycker att det finns ett case. Jag gillar Tottenhams matcher. Och som sagt, han kommer, ja, men troligtvis var straffskytt också när Son är borta på sitt mästerskap där.
Mm. Absolut. Och Palmer fick vara kvar.
Palmer får vara kvar ändå. Yes.
Ja, nej, men som sagt, ni har vänt och vridit på er. Jag har gjort samma sak, vänt mig åt samma håll. Jag har också plockat in Richarlison. Jag hade ju Palmer, Sterling, Foden förra veckan. Sterling får lämna plats nu som rek. Jag tycker inte att man kanske väljer att plocka in honom just nu. Däremot som sagt, har man honom kanske man sitter kvar ett tag till ändå, kan jag tycka. Man får ge plats här för Richarlison. Och ni har ju sagt det mesta. En sak som inte är sagt är att jag tror att Richarlison kommer vara på straffar när Son är borta på afrikanska, om inte Madison är tillbaka. Det är väl någonting man kan skjuta in också. Jag tycker Foden fortsatt är en sån här spelare som är intressant att reka. Om det nu är möjligt kopplat till liksom att lösa Game Week 18, vilket jag tror att det är för ganska många. Jag var inne på det tidigare, sett till att folk nu går ifrån Haaland, har gått ifrån en Mbeumo. Att gå på en City-mittfältare, även om dubbeln inte finns där just nu, så tror vi att det ska komma en dubbel liksom. Om inte Game Week 20 så är man inte allt för långt fram i tiden. Och dessutom spelschemat är kanonbra. Och City måste börja takta igång här. Jag går inte till varken Bowen eller Kudos. Men Foden kommer in där. Tillsammans med Richarlison och Palmer. På anfallet var vi rörande överens alla förra veckan på Solanke och Darwin. Och det är väl jättetråkigt, men jag känner mig rätt trygg genom att jag tycker att ni är bra FBL-manager, så att vi kommer ha lika reka nu. Solanke och Watkins är det för mig. Och jag tror frågan liksom att ersätta Haaland, om vi nu får definitivt out och man ska ersätta honom, tror jag att det är väldigt vanligt byte att gå från Haaland till Watkins om man inte har Watkins i bygget. Har man redan Watkins, Haaland till Solanke ger jättemycket pengar, men jag tror att många kommer göra det bytet också. Så för mig är det Watkins och Solanke som får anfallsrekarna. Stefan, läser jag dig och Fredrik rätt här eller?
Ja, du läser mig väldigt rätt. Jag tycker det är de klart bästa anfallarna att sitta på. Sen Sen tycker jag väl ändå så här, jag hade inte bytt ut den Darwin Nunez om jag hade haft honom, för det ser ju hända liksom. Men vad fan, jag hade suttit kvar om jag redan hade ägt honom, tror jag, mot United där.
Mm. Och Fredrik, Darwin får ge plats, va?
Ja, men Darwin får ju plats, men för att då sticka ut att det inte bara ska bli same, så lankar jag ju kvar. Men jag väljer att plocka in en Raúl Jiménez, som jag har kommit in i en sån här form. Och han är ju en sån spelare, när han väl liksom är i stimmet, då kan det trilla in poäng. Och man får väl säga att hela Fulham har väl en jäkla medvind nu. De bara lyser av självförtroende. Och visst, det är Newcastle borta nu med 17, men sen är det Burnley hemma, Bournemouth borta i 18 och 19. Alltså, jag håller med om att Solanke går klart före, men tycker att det är en rolig differential shout för den som vill ha en sån TSP på 2,2%. Så att Raúl Jiménez får joina Solanke i en riktig budgetrek i anfallet.
Men nu försöker du bara sticka ut. Du kan inte tycka att Jiménez är ett bättre val än Watkins att gå till.
Nej, det är såklart inte. Utan Nej. Det är ju mer att Watkins ägs av nästan hälften av alla spelets manager. Så att för att få någon form av variation. Jag tror att det är ändå ganska många som redan sitter på honom, så att och jag tycker inte man ska byta ut honom så, utan det är mer för komplement. Och jag ser både Solanke och Jiménez som komplementsförslag snarare till de som de flesta redan sitter på.
Ja, rimligt, då behöver jag inte helt tappa det där. Tänker, ja, det känns väldigt knee-jerk och liksom gå mot en Jiménez före en Watkins, för att Fulham har gjort mål här de senaste matcherna. Vi ska ha en kaptensdiskussion för Game 17 och passa på att nämna det också och upplysa alla att det är en fredags deadline. Vi har en deadline som är 19.30 nu på fredag, då Forest och Spurs sparkar igång allting på fredagkvällen. Ja, Game Week 17. Så här, oavsett vad vi får för information eller icke-information från Pep, så sätter inte jag, och skulle inte reka någon, och sätta varken C eller Vise på Haaland mot Crystal Palace. För mig sitter bussbinden på Mohamed Salah som ska möta mitt United. Vi ser en Maguire kliver avskadad här i Champions League-matchen mot Bayern München, ersatts av Johnny Evans som är tillbaka från skada. Ja, det kan bli blodigt. Vi pratar om det, att du, jag förstår liksom din position, Fredrik, att liksom, ja men, lugna er nu, för att folk börjar prata om 7-0. Det kan mycket väl bli 7-0 på söndag. Jag skulle inte hålla det som troligt ändå, men att Liverpool står som ganska klara favoriter i matchen, ganska odiskutabelt ändå. Det tror jag du själv är beredd att hålla med om.
Ja, absolut.
Kollar man där omkring, så klart man kan liksom hitta andra alternativ. Vi har en Saka där, jag har min vicebindel just nu hemma mot Brighton. Jag skulle liksom aldrig kunna lita på en Chelsea-gubbe och sätta binden på, men det är hemma mot Sheffield United och sådär. Men för mig som Mohamed Salah med en bindel, jag tycker att den är intressant. Jag det här kommer ju bita mig i arslet. Jag skulle väl säga det att liksom de som kikar mot en sån spelar på fredag kvällen där borta mot Forest. Nu har inte jag sån, därför kommer han säkert göra det jättebra. Jag tycker inte det är en kanonmatch för Spurs. Det tycker jag inte. Så jag hade hållit mig borta med vinden där. Jag tycker att Salah är liksom hästlängder före. Jag vet inte om du håller med mig där, Stefan. Du höll ju sån som ett, liksom, en bra gubbe av binden på den här veckan till exempel.
Ja, nej, men jag är väl lite inne på att jag har fått utdelning på sån. Sen gillar jag inte, alltså här, man gillar ju inte att bränna av kaptenen på fredagen redan. Det gör man inte. Så att jag tror absolut att Spurs har goda möjligheter att ta hem den här matchen, och det finns goda möjligheter till att sån levererar utdelning, men jag håller också Mohamed Salah klart före honom den här veckan.
Mm. Jag gillar ju i och för sig mer att trycka av den en fredagkvällsmatch än en lördag 13.30. Nu har vi ingen 13.30 match på lördagen den här veckan, men jag tycker ofta att liksom gillar att binda den på en kvällsmatch, en fredag. Ja, nej, det är ju härligare att den är på måndag och avslutar en gameweek. Men just när det är lite mörkt och med belysningen, det man brukar kunna bli en del schyssta scorer då. Ja, Fredrik, är det Mohamed Salah? Vill du backa den eller?
Ja, eftersom jag inte har Solanke i bygget som ska möta Luton hemma, tänkte jag säga. Nej, skämt åsido. Det binder sitt idé på Salah i busslaget. Vice binder på Palmer. Men nej, det är inte så mycket att snacka om egentligen. Jag tycker att Salah är, det är ganska klart liksom, by far bästa alternativet på förhand. Samtidigt så för den som på ren PNG aldrig liksom väljer det mest valda kaptensalternativet, så kommer kanske inte det här vara den mest liksom, crazy veckan att gå till Saka eller Palmer eller Solanke för den delen. Så för att jag får ju ändå känslan av att Ten Hag åker till Anfield och tänker att vi kanske inte ska ligga under med 3-0 efter 20 minuter. Det kommer inte bli något bra. Så jag gissar att det kommer vara ganska tillknäppt. Det är väldigt svårt att se att, liksom, de går, att United går ut och så här tokstormar och pressar högt. Liksom. Så att, jag vet inte hur bra matchen är för Salah egentligen. Men samtidigt så är han så pass bra. Så att jag håller honom ändå som det är klart bästa alternativet i dagsläget.
Ja, tillknäppt. Det tror jag inte alls på. Som jag känner mitt kära United rätt så kommer liksom nollan att spräckas de första 10 minuterna. Det är min starka övertygelse. Men vi får se. Jag känner mig liksom oerhört säker med att sätta vinden på Salah. Vi får se. Jag tar gärna en blank på Salah här och blir liksom överraskad av United, men jag ser det inte riktigt komma. Yes, vi ska gå till lyssnarfrågorna och då kan vi börja med lite målvaktsfrågor. Det är lite sånt stök. Claes Briland, Fredrik, han undrar om vi tror Turner får en match till i målet. Han sitter även med en skadad Johnson i Palace. Känns lite onödigt med en -4 då jag snart ändå ska dra ett wildcard.
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan hur det tänks där liksom, med Turner och med greken där som jag inte ens tänker ge mig på att uttala namnet på. Känns ju också väldigt vanskligt att börja flippa fram och tillbaka. Så jag tvingas jag liksom med pistolen mot tinningen chansa, så tror jag nog kanske att Turner får någon match till. Och jag hade inte tryckt av en -4 i ren panik, utan då hade jag kanske liksom tagit den chansningen. Och märker man att han har torskat platsen, att han fick en liksom one week punt och sen så var det tack och adjö. Ja, då får man väl ta det problemet till Game Week 18 i så fall. Så jag hade nog inte tryckt av en -4, utan hade nog suttit kvar och hoppats på att han får spela. Sen kanske jag inte hade haft några jättestora förhoppningar på att han skulle ta, men visst, det är kanske någon räddningspoäng då, men nollan kanske man inte kan räkna med. Så att, jag tycker ändå att har han fått liksom chansen att visa, det verkar ju jättekonstigt att hålla på att flippa fram och tillbaka. Så att jag sticker ut hakan och säger att han spelar.
Jag tror också det är favorit på det. Sen så kan man väl skicka ut tanken till Claes om man inte har tänkt det, att det är ju också fullt görbart att dra ett wildcard nu. Lite beroende på hans bygge ser ut i övrigt. Att dra det här till 17 om man har mera problem och liksom sätta i ordning laget. Tycker inte att det är ett jätteproblem med blanken i 18. Men det är som sagt, det beror helt på hur laget ser ut. Men just med tanke på att han har ett wildcard, att ta en -4. Får ju ett målvaktsbyte när han har wildcard kvar. Nej, det hade jag inte gjort. Robin Aronsson, också med målvaktsbryderier. Stefan, han sitter med en gul flagga där, Riola och en Kelleher som numera inte kommer få se dagsljus igen. Alisson tillbaka. Målvakts behöver innan och liksom 2,1 miljoner på banken, kan välja vem som helst, men det betyder inte att man ska gå på den absolut dyraste. Vem rekommenderar vi? Han är själv inne på att Dubravka känns sådär då, liksom, ja, men dels han skadar dem, men att Newcastle även läcker rejält bakåt och att det pratas om kanske en målvaktsrekrytering i januari.
Ja, nej, det kan jag väl hålla med om, att han känns sådär. med tanke på de ryktena som har gått. Men sen tycker jag att det är svårt. Jag har väl inget. Jag tycker man går på en budgetkeeper ändå. Jag tycker inte att det finns någon dyrare som sticker ut på något sätt. Så ja, men kanske Neto i ett alternativ i Bournemouth. Eventuellt, de är stabila i alla fall just nu. Och han, ja, men precis som Dubravka då, roterar bra med Ariola på lite mer lång sikt också. Jag tänker väl att Ariola tar tillbaka den där platsen ganska klart när han är skadefri, för Fabianski har inte direkt övertygat de matcherna han har stått just nu.
Yes. Tore Erik Nome, han gjorde ett målvaktsbyte, tog in Sanchez istället för Turner för Game Week 16. Det här är någonting du kan relatera till, Fredrik. Nu har han Sanchez och Ariola. Bör han göra ett nytt målvaktsbyte eller satsa på att någon tar med tillbaka? Du pratade om att det, liksom, har man andra problem så kanske det blir att agera på det och hoppas att någon tar dem med tillbaka.
Ja, alltså jag ska nog få väldigt tydligt att båda är helt out på presskonferenser, för att jag ska prioritera målvaktsbyten. Annars får jag bara ta en blank på keepern och lösa det till 18. Vi har ju sett att det har överraskat oss tidigare med vem som har stått och sådär. Mm. Så det känns liksom som ett jävla lotto. Och det finns liksom ingen tydlig så här kanon liksom byte att gå till heller, tycker jag. Nej. Inte nu när det börjar ryktas om Dubravka också. Och det gör ju också att jag kan inte sitta kvar och hoppas att antingen Sanchez eller någon av dem är tillbaka. Så det är min inställning, om vi inte får liksom info innan deadline, att båda är totalt tvär out. Men det är ju inte känslan så. Men med den brasklappen så lutar jag åt att hålla båda två och sen hoppas på det bästa.
Vi ska gå över till lite försvarsfrågor. Jag kan skjuta in här. Jag har matchen på mellan United och Bayern München. Och här i halvtid så kliver Luke Shaw av och in med Wan-Bissaka. Jag vet inte om det rör sig om någon skada, men jag gissar att det är någon form av känning. Får liksom stärka Sala shouten, för så är oerhört viktig i det här United. Yes, men det är inte de frågorna vi har fått in i realtid här. Stefan Henrik Jonsson, han undrar kring Matt Cash. Kan man sitta kvar? Drömmen är ju att få starten här i Game Week 18.
Ja, jag sitter i den båten, så jag kommer med största sannolikhet sitta kvar och hoppas på starten mot Sheffield hemma. Jag tror ändå att någonstans att det har varit så tuffa matcher för Aston Villa nu. De har prioriterat liksom, ja, med Konsa på högerbacken, lite mer defensiv uppställning hemma Sheffield och till viss del hemma mot Burnley, så tror jag att det finns goda chanser för en Matty Cash och få spela. Men som sagt, inga garantier. Men jag kommer i alla fall att chansa på att det är så det kommer bli.
Jag känner att det är en problemgubbe över tid. Och man aldrig kommer veta hans speltid. Sen är ju problematiken att det inte finns så många roliga ställen att gå till. Däremot, om man inte. Nu vet jag att du har Pedro Porro, Stefan. Så du talar ju för dig själv. Men om man inte har honom och har möjlighet att gå från Cash till Porro, då tycker jag att det är ett ganska enkelt byte att göra.
Det håller jag med. Det håller jag helt med om.
Men det är typ den enda spelaren som jag tycker liksom är värd att byta in på försvaret. Så att, ja, det är väl det då, Henrik. Om du inte har Porro hade jag kikat dit. Fredrik Emil Bergelin, han undrar hur vi ser på, jag tror jag vet ditt svar på det här, att byta Semikas mot en Chelsea-back typ Colwill för en minus 4.
Nej, det hade jag inte. Nej, det hade jag inte gjort. Vi har inte hört så mycket om när Robertson är tillbaka. Det var det väldigt tyst. Jag tycker ändå att jag är hyfsat aktiv i olika typer av Liverpool forum och kanaler och sådär. Försöker ha örat mot, om inte rälsen, så i alla fall liksom de digitala rälsen. Men ganska tyst har det varit, så att det. Antingen dyker han upp som gubben i lådan eller också är det tak kvar. Och Tsimikas har ju roterats någon enstaka match där. Men borde väl roteras i veckan. Han ska väl inte spela någon Europa League. Det kan jag inte tänka mig. Utan, han kommer ju spela alltså minus 4 för att plocka Chelsea-gubben. Nej, det hade jag inte gjort. Även om jag förstår tanken om att börja avveckla Tsimikas. För den har jag gått med ganska länge. Det är bara att byten räcker inte riktigt till. Men jag hade hållit honom så länge. Det känns inte som att det är den gubben i bygget som är det största problemet just nu.
Nej. Stefan Patrik Andersson, han funderar på Trippier, avstängd nu mot Fulham men har ett fint schema framöver. Är det värt att fortsatt hålla kvar honom? Han har redan Trent som premiumback, hade gärna uppgraderat mittfältet då Salah är hans enda premiumspelare där, och då tänker jag att han behöver downgrada en Trippier då eventuellt.
Nej, men jag tror att äger man Trippier och har möjlighet att sitta kvar så hade jag nog gjort det för Luton och Forest-matcherna efteråt. Sen kan man ju fundera på om man ska sitta kvar med Trippier eller inte efter det. För då blir det väldigt tuffa matcher, Liverpool City, Villa 20-22. Men just här och nu om man har möjlighet så hade jag kanske gjort det. Eventuellt så finns ju bytet då Trippier till Porro och frigöra pengar.
Sista försvarsfrågan då går till dig Fredrik. Sigge Oskarsson går på liksom det största kanske New York namnet just nu i Bournemouth Senesi. Är det ett bra försvarsalternativ med tanke på att han sitter inne med 4 gula kort så är jag lite osäker. Just Sigge sitter upp på Saliba, Gabriel, Tarkovski, Andersen och Lascelles och tänker att det är Lascelles tur att lämna. Finns det fler bra alternativ förutom Pedro Porro och då Senesi, eller borde han spara bytet då han tycker att hans lag ser ganska bra ut i övrigt?
Finns det fler bra alternativ än Porro? Nej, det är väl svaret på den frågan. Senesi, nej men alltså jag vet inte. Vi pratar ju om att kanske ta en risk med att byta in någon med 4 gula, men då vill man ju ha lite uppsida. Man vill ju ha en offensiv spelare som man kanske tror på return. Nu har ju Senesi fått några returns på slutet. Tror man att han kommer ge returns varje match? Nej, det kommer han ju inte göra. Så att hade jag plockat in en försvarare nu så hade jag kanske inte varit supersugen på någon på 4 gula heller. Så att ja, och Bournemouth vet jag inte liksom hur mycket nollor de kommer att hålla heller. Så att nej, jag hade sagt nej till Senesi och ja till Porro.
Ja, alltså Senesi kommer iväg med 15 poäng borta mot United och så 14 poäng borta mot Palace i nu de två senaste gameweeksen. Det är nog hans poäng för den här gameweeken. Eller alltså för den här säsongen. Sen tror jag liksom, även om Bournemouth ser bättre ut så är det kanske framförallt offensivt tycker jag. Och liksom, nej, de här poängen kommer inte snurra in. Det är jag rätt säker på. Jag tror att det är en spelare som man ganska kort efter om man plockar in honom nu kommer tycka så här, vem ska jag ersätta honom med? Nu räknar jag upp sin backlinje. Han nämner inte Pedro Porro. Då är det ju dit han ska gå med ett försvarsbyte om man ska göra något. Sen kanske inte har råd att göra eller säljs till Porro. Nej, men då är det väl läge att spara bytet då. En vecka sitter med 2 fria. Kan du plocka in Porro efter det? I någon form av liksom, dubbelbyteslösning. Ja, här då Stefan. Jag var ju ganska tydlig i forwardsrekan i vilken ordning jag tyckte de var. Med Alexander von Sivers undrar Solanke eller Watkins om man kollar Gameweek 17-19.
Alltså bara 17-19 så är det ju svårt att hävda att det är så mycket bättre matcher för Villa än för Bournemouth. Men liksom över tid så sitter jag ju hellre med Watkins. Så att, jag tycker man ska sitta med båda. Jag tycker det är coin flip om, liksom, men bara om man ska ha dem i 3 matcher så hade jag valt Solanke för det. Han är dessutom mycket billigare.
Ja. Som sagt, pengar är inte så mycket problem längre. Du säger att liksom, det är svårt att hävda att matcherna är så mycket bättre. Jag tycker det är svårt att hävda att de är så mycket sämre. Villa har Brentford, Sheffield och Manchester United nu 17-19. Men då liksom bryter man ju där. Och som du säger, går man vidare sen, ja, men då är det Burnley Gameweek 20 för Villa. Och så Villa är ju ett mycket bättre lag än Bournemouth. För även om Bournemouth har gjort det bra nu så har jag väldigt mycket liksom högre förväntningar på att Villa kommer att hålla upp sitt spel än att Bournemouth kommer att göra det. Jag tycker Watkins är liksom det givna alternativet att gå till. Och sen Solanke liksom en god tvåa förvisso på forwardsidan. Men Watkins ligger ganska långt före för mig. Så har vi wildcard-frågor. Vi pratade lite om det tidigare, men Fredrik Halsius, han undrar när det är bästa vecka för första wildcard. Köra utan City till gameweek till 18 och sen wildcarda in dem i gameweek 19 möjligen. Ja Fredrik, vad säger du? Det här är ganska svårt. Jag tycker att det är oerhört individuellt och lagberoende. Jag tycker ju, som jag var inne på tidigare, att nu när vi liksom inte har fått någon dubbel i Game Week 20 och förväntar oss att den inte ska kastas in med så här kort varsel, så alltså, har man problem med sitt bygge så hade jag tryckt av det bara.
Jo, men det hade jag också gjort. Alltså, man vill liksom inte ta några minuspoäng nu, utan då ska man känna att man är trygg med bygget utan minuspoäng, och det är nog inte så många som känner. Så att jag tror att väldigt många sitter och känner att det är nog kanske lika bra att trycka av det. Sitter man i ett sånt guldläge, man inte har tryckt av wildcardet och ändå känner att bygget ser stabilt ut, ja, nej, men det är klart, då finns det ju möjlighet att hålla det. För det är klart att även om du får en dubbel så är det ju fina matcher därifrån. Everton borta, Sheffield hemma, visserligen Newcastle borta, Burnley hemma. Så det, 3 av 4 är ju ändå liksom potentiella matcher. Så att då kunna switcha över ganska hårt in till kanske en upptrippling till och med i City kan ju ge lite försprång. Men jag tycker, så har man hållit det så här länge, skulle jag liksom inte vara rädd att trycka av det nu i 17 om det är, ja, men fullt med flaggor i bygget. För har du sparat det, lite som du resonerade, Alex, när du drog det, att jag funderar på att spara det, men händer det, träffa skiten fläkten, så då är jag inte rädd för att trycka av det. Ja, men nu har ju skiten träffat fläkten för ganska många. Har man då suttit och hållit på det, ja, men då ska man ju nyttja det också. Annars har man ju inte hållit på det liksom annars har man hållit på det onödan, om man inte har tänkt att använda det när bygget brinner.
Och jag menar att drar man ett wildcard nu så här nära blanken i 18, så går det att smyga in någon City-spelare ändå. För då kan du sätta i ordning ditt lag så att du ändå klarar 18. Så det är inte så att du behöver gå rent på City-spelare för att du drar det nu innan blanken. Det tycker jag inte. Yes, Stefan Toffe Grön då, han undrar hur vi ser på Bournemouth och Fulham spelare som FPL-alternativ. Båda lagen visar form både offensivt och defensivt. Är det någon spelare som lockar?
Ja, så Solanke lockar ju kanske mest av alla skulle jag säga. Sen stannar det ganska mycket där för mig. Jag vet inte, alltså det är klart, har man någon mittfältsplats, vilket jag har svårt att se att man har, så är väl Tavernier också liksom i riktigt bra form i Bournemouth. Men nej, där är det mycket högre konkurrens än på forwardsplatserna. Så att, ja, men nästa gubbe på listan är väl den sneaky Jimenez då. Som vi fick se ju nickmål här, så det säger väl någonting om att han känner sig mer bekväm med sin huvudskada i alla fall. Och ja, men Fulhams matcher är väl helt okej. Så att, det får väl bli den andra, men det tycker jag är fortfarande lite av en stretch ändå.
Fredrik Robert Jonsson, han har ingen spelbar spelare på bänken, sitter med James och Haaland i laget. Hur många minus kan det vara värt att ta en sån här omgång? Ska även lägga till att Archer måste spela just nu också.
Jag menar, om ingen spelare på bänken och sen är både James och Haaland i elvan, då tycker jag nog kanske att det finns läge att börja titta på en -4 för att åtminstone försöka säkra upp 11 spelare. Såklart lyssna vad vi hör om Haaland, men det är väl ändå kanske favorit på att han missar helgens match, får man väl gissa. Och då kan jag tycka att det är berättigat med en -4. Så att man åtminstone sitter liksom med 11 spelare som man tror startar. För att det är ju den liksom klassiska sanningen att -4 är egentligen bara -2 om du bara har 10 spelare. Jag vet inte vad jag tycker om den sägningen egentligen, men jag förstår ju resonemanget med att om man sitter och inte ens får upp fullt lag, att då är det klart att det lockar en mer att trycka av minuspoäng.
Ja, men det finns mycket myter kring minuspoängen, ja. Och det finns olika syn på dem, och det finns inte jättemycket rätt och fel där, tycker jag. Man alltså, behöver man ta minuspoäng? Ja, men ta minuspoäng. Det ska man inte vara rädd för. Det är inget, du kommer inte få något pris när säsongen är slut för att du inte har tagit ett enda minuspoäng. Sen så, det är för många lönare sig att vara restriktiva kopplat till minuspoängen. Men andra liksom jagar och gör attackerande byten. Och faller de väl ut så kan ju det vara jättebra med liksom. Och då pratar vi inte bara -4, det kan vara liksom riktiga sprutor som man tar. Men det gäller att ha lite medstuds med sig då. Och en sak som man hör mycket nu, jag tycker det syns på Twitter, det pratas om det i andra poddar, så att det är många som tar minuspoäng just nu. Så då kan lika gärna du göra det. Och det är jag så oerhört allergisk mot. För att om det är jättemånga som tar minuspoäng och du har ett bygge där du inte behöver ta det, betyder att du har 4 poäng upp. Om alla andra i spelet tar -4, ja, men jättebra, du är 4 poäng före allihopa när omgången börjar om du inte behöver det. Om du sen behöver, ja, men ta minus då. Men det är skitsamma vad andra gör, skulle jag säga. Om det inte är så att spel liksom väldigt tydligt kuppspel eller head-to-head-spel där du liksom inte vill ge din motståndare just den matchen en fördel. Så det är min syn på det. Sen är det så att jag tror att det är ganska få lag som kommer klara sig nu i december utan att ta några minuspoäng alls. Och ja, de som är oerhört restriktiva skulle jag säga att ibland så är det bara att liksom dra av det där minuspoänget och bryt inte ihop för att det inte betalar av sig på en omgång. För är det byten som du gör med liksom genomtänkta byten med spelare som du liksom kommer vilja ha in, ibland kan det vara så där, Stefan, du kan säkert känna igen det, för du tog en hel del minuspoäng på grund av att du tog ett tidigt wildcard, du tvingades till det för att du kände att du liksom var 1, 2 eller 3 steg bakom hela tiden. Nu har du ju kommit ikapp, nu känner ju jag att jag ligger liksom bakom dig i byten och letar själv eller liksom kollar på att kunna ta minuspoäng. Då tycker jag att det verkligen finns anledning att liksom ta minuspoäng och kanske räkna med att jag kommer förmodligen inte få igen det på den här gameweeken, och sen bli glatt och överraskad om man får det. Ja, Stefan, vill du prata minuspoäng någonting?
Nej, men det som är viktigt tycker jag, det är väl att man vill liksom minska risken för att åka på liksom andra pendeln på det. Och till exempel ett sånt så att ta minus för att plocka ut Watkins för att byta in Darwin, det är ett klassiskt sånt exempel där det kan slå tillbaka. Men om det är någon så här, ja men den här gubben, han spelar inte hela tiden, han har jättedåliga matcher om någon vecka, ja men där bör liksom du kunna räkna hem det ganska mycket. Men liksom bara för att sätta sig in i att ja, men det här tror jag verkligen kommer liksom betala av sig på 3 veckor. Då börjar det bli intressant tycker jag.
Sista frågan till dig då, Stefan. Gustav Söderqvist, hans lag byts ut som någon julgran här inför julen. 6 stycken flaggade spelare som ej kommer till spel. Har endast 1 fritt byte men kommer behöva göra minst 2 byten för att ha en spelande 11. Flaggade spelare är Haaland, Douglas Luiz, Trippier, Lamptey, Mitchell och Areola. Vilka av dessa skulle ni prioritera att byta ut inför den här gameweeken?
Vilka sa du igen?
Haaland, Douglas Luiz, Trippier, Lamptey, Mitchell och Areola. Och då kan man säga det, liksom Douglas Luiz och Trippier, de vet vi, de är borta en gameweek. De hade jag inte prioriterat att byta ut för att de har fina matcher sen både i gameweek 18 och 19. Så att ja, kan man sitta kvar med dem så är det liksom inget problem. Det är ett större problem att sitta med spelare som Lamptey och Mitchell som dels är flaggade och dels inte har så bra spelschema och man inte kommer vilja spela här framåt.
Nej, precis. Nej, men jag hade väl nog i det läget, så hade jag nog ändå prioriterat, eller vi får se vad som sägs om Haaland, men jag hade nog ändå chansen på att byta honom. Då får man massa pengar och då kan man lösa de där andra spelarna i backlinjen till något bättre. För det är väl också problemet om man börjar byta backarna, att du har inte pengar för att kanske få ta in den du vill i backlinjen. Så den vägen tror jag hade gått.
Ja, nej, men det låter rimligt. Jag hade också kikat på det. Om man inte har Watkins till exempel. Jag har Haaland till Watkins eller jag har Haaland till Solanke. Och sen så kan man liksom göra en Mitchell till Pedro Porro om man inte har honom till exempel. Det är ju liksom kanonbyten som jag tror man säkert kan räkna hem ganska snabbt. Bra! Det var allt för den här veckan. Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi har kört på här. Vi är tillbaka igen. Omgångarna går stenhårt. Jag tror att vi har en torsdags deadline i nästa vecka. Så att då kanske vi gör så att vi spelar in på måndag, eventuellt måndag kväll. Får vi se hur poddarbetet har gått på Anfield. Jag känner inte så mycket studs i dojan nu. Hoppas kunna komma in med lite mer. Något vi inte har gjort i den här podden som vi ändå ska göra så här innan vi tackar tackar för det här avsnittet. Det är ett slå ett slag för vår Patreon. Vill ni ha koll på med vilka byten det är som kommer tryckas av här för oss som väntar sent. Så ja, det får ni reda på via Patreon. Patreon.com/svenskafpl. Stötta oss där med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och ja, välkommen in i liksom community och allting sånt. Stort tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen inom kort. Hej då!
Tack för dig.
Ha det gott, tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.